Texten från Gamla testamentet i den här söndagen är hämtad från Andra Samuelsboken, det 12:e kapitlet. Herren sände Natan till David, och han gick till honom och sa: två män bodde i samma stad, den ene rik och den andra fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd, den fattige ingenting utom ett enda litet lamm som han hade köpt och fött upp. Det fick växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för honom. En dag fick den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga det åt sin gäst, utan tog den fattiges lamm och anrättade det. David blev ursinnig och sa till Natan: så sant Herren lever, den mannen har förtjänat döden, och lammet ska han ersätta 7 gånger om för att han handlade som han gjorde och var så obarmhärtig. Du är den mannen, sa Natan. Låt oss be. Gud, gör våra hjärtan varma, gör våra tankar klara, att vi kan bära med oss någonting av dig från denna gudstjänst idag. Amen. Teologen Magnus Malm skriver i en dikt: Herre, du som tålmodigt lyssnat till så mycket dumheter från mig utan att avbryta och predika, lär mig att bevara andra i min tystnad som fågelungar under vingen tills de kan flyga. När jag ser tillbaka på mitt liv som kristen så kan jag känna sorg över goda principer som jag talat varmt om men inte själv levt upp till. Liksom sorgen över alla dessa ord jag har formulerat som inte varit riktigt förankrade i mitt eget liv. Det har varit lättare att diskutera andras brister och tillkortakommanden än att göra sig sårbar och våga lyfta fram mina egna brister. Och samtidigt som insikten växer över ofullkomligheten med åren, så tror jag också det kan växa fram en frestelse att vilja tona ned min egen tro och min egen övertygelse. Att inte säga någonting, att hålla sig neutral, att inte ta ställning. Lika frestande kan det vara att hålla sig tyst inför andra människors elakheter eller nedsättande beskrivningar om människor från andra länder, eller skitsnacket över grannen eller kollegan. Att alltid hålla sig på sin kant i alla lägen. Hur hjälper jag en annan människa som så tydligt gör någon illa utan att jag själv blundar för mina egna brister? Hur uttrycker jag moral, god etik, utan att för den skull tro sig vara bättre än någon annan? Den här frågan tror jag var lika aktuell för profeten Natan för snart 3000 år sedan. Han upplevde en kallelse av Gud att gå till kung David och fördöma dennes handlande. Och Natan måste gått dit med stor fruktan, eftersom David var kung, ensam härskare, och med ett ögonkast kunde han få Natan gripen för till fängelse eller avrättad. Så vad är bakgrunden till dagens gammaltestamentliga text? Ja, vi befinner oss ungefär på 900-talet före Kristus. Men David som är kung och kan känna sig nöjd över att ha varit med om en karriärsresa från att ha varit en lite fattig herdepojke som med sin stenslunga kunde fälla den store filisteiske krigaren Goliat till att nu vara kung över ett stort rike. Han hade enat ett rike som var på väg att falla sönder efter den olyckliga kungen Saul. Han hade besegrat filisternas armé gång på gång. Han hade erövrat staden Jerusalem. Han hade gjort den till huvudstad för sitt rike. Och där bodde han nu med alla sina hustrur. Och Natan hade tidigare kommit till David med ett budskap från Gud själv. Det var ett positivt budskap. Där uttrycker Natan att Herren Sebaot säger till kung David: från betesmarken där du följde fåren har jag hämtat dig för att du skulle bli en förste över mitt folk Israel, och jag har varit med dig på alla dina vägar, och jag vill göra dig ett namn så stort som de största namn på jorden. Och David betyder, som de flesta judiska namn har en betydelse, och David betyder Guds älskling. Gud var med David och han kunde känna sig nöjd. Och ändå var han inte nöjd. Och jag associerar till en film av Woody Allen som heter Matchpoint, som handlar om en ung tennislärare som växer upp under fattiga förhållanden i England. Men som får en rik man som ska lära sig att spela tennis, som han kommer i god kontakt med och vars dotter han blir förälskad i, och han gifter sig in i överheten. Han får allt det som han har strävat efter. Han har pengar, han har god ekonomi, han har gott anseende. Men han vill ha mer. Och det blir början till ett förskräckligt slut för den här tennisläraren. Och samma sak är det för kung David. Han vill ha mer. Och i andra Samuels bok, det 11:e kapitlet, alltså före det som vi läste nu precis, så berättas det om att kungen nu börjar dra sig tillbaka lite grann från sin roll som härskare. Han har överlåtit krigandet till sin överbefälhavare som heter Joab. Och de höll just på att belägra en stad som heter Rabba. David är kvar i Jerusalem, är lite rastlös, har lite svårt att sova. Han vankar omkring på slottets tak och får då se en kvinna på ett hus nere i staden som badar. Och det står i texten: och kvinnan var mycket vacker att se på. Hennes namn var Batseba. Hon var gift med Uria. Uria var soldat i Davids armé och han deltog i belägringen av Rabba. Och David, han såg till så att hans tjänare sände efter den här vackra kvinnan som knappast vågade säga nej till en kung. Och problemet var att det nattliga besöket innebar att Batseba blev gravid. Och eftersom Uria var vid fronten så kunde han räkna ut att hon hade varit otrogen. Och David använde därför sin makt för att lösa sitt problem. Han ser till så att överbefälhavaren sänder en order till Uria att besöka sin hustru Batseba. Men Uria, som lämnat sin fronttjänst tillfälligt, väljer att leva i celibat så länge belägringen pågår, även när han kommer hem till sin hustru. Och David försöker då supa Uria full så att han med berusningens hjälp ändå vill ha sex med sin hustru. Men det misslyckas därför att Uria sover vid porten till deras hus. Och David ser då ingen annan utväg än att han måste döda Uria. Och kanske är det lättare därför att Uria inte är israelit utan han är hetit, var ett folkslag som levde i det som är dagens Turkiet. Urja var en utlänning och det kanske var lättare att göra sig av med en sån. Så dagen efter så skriver han ett brev till överbefälhavaren Joab. Och det står så här: ställ Urja längst fram där striden är som häftigast och dra er sedan tillbaka från honom så att han blir ihjälslagen. Och så gick det till. Urja dödades när trupperna övergav honom i frontlinjen. Och en tid senare, när Batseba hade sörjt klart sin döde man, så hämtade David Batseba och hon blev en av hans hustrur. Allt enligt reglerna. Ingen kunde anklaga honom för att ha gjort fel. Och då sänder Gud profeten Natan till David för att uttrycka det som är dagens predikotext. Och vi kan bara gissa vad Natan tänkte. Säkert var han mycket rädd och fruktade för sitt liv. Den kung som Natan sagt att hans namn skulle bli det största namnet på jorden, till honom skulle han nu komma med anklagelser om äktenskapsbrott och mord. Och hur skulle Natan uttrycka sig så att David förstod, kom till insikt själv? Det som är så otroligt svårt i all kommunikation, som alla reklamen längtar efter, att människor ska ta till sig deras budskap. Ja, Natan gjorde det som också Jesus använde i sin undervisning. Natan skapade en liknelse, en saga, en bild som vi människor mycket lättare har att ta till oss än om man kommer med pekpinnar eller skrikande budskap. Och han berättar om den rike mannen som äger många får, men tar den fattige mannens enda lamm och slaktar det för att ordna mat till en fest. Och David, som har lovat som kung att kämpa för rättvisa, han blir så upprörd över den här rike mannens handlande så att han säger spontant: så sant Herren lever, den mannen har förtjänat döden. Och det är då, först då, som Natan vågar säga den mening som han våndats över: du är den mannen. Och David hade, som de flesta av oss människor, lättare att fördöma andra än att bedöma sitt eget handlande. Och det gäller väl lika mycket idag. För att genom att fixera blicken vid andras dåliga sidor så kan man slippa att fundera över sina egna. Jesus sa i bergspredikan, som vi hörde läsas förut: varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan i ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken i ditt öga så att du kan se klart, och ta sedan bort flisan ur din broders. Budskapet är inte att man ska vara passiv inför andra människors felaktiga beteenden. Men budskapet är inte heller att man ska fördöma andra människor. Budskapet, både i berättelsen om David och Natan och i Jesu förkunnelse, är att man måste börja med sig själv. Allt handlar om att jag måste börja med mig själv och att komma till insikt om mina fel och mina brister, trots att jag vill väl. Trots att jag har goda avsikter kan skapa sorg och smärta, att jag kan skada och såra människor i min omgivning, även om det ska vara ett uttryck för omsorg från min egen sida, så kan det i själva verket handla om egoism och självupptagenhet. Men när man har börjat att få den här insikten om sin egen ofullkomlighet, då kan man också med ödmjukhet försöka möta andra människors ofullkomlighet. För vi är inte kallade till att stå passiva när andra människor beter sig illa, utan vi är kallade att försöka hjälpa våra medmänniskor Och genom att vi själva brottas med det så är det också lättare att också ge uttryck och komma i samtal med andra människor. Profeten Natan verkar ha varit medveten om sina egna fel och brister, men han vågade stå upp för rätt och rättvisa. Det gav honom mod att påpeka det här för självaste kungen. Och det intressanta är att kung David kom till insikt med all den sorg och smärta och skuld det innebar. Men det var också vägen för kung David till den befrielse från självupptagenheten som hotade att förstöra hans liv. Döm inte, så blir ni inte heller dömda. Amen.